Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålane. Och idag så ska jag prata med Tove Sjöberg.
Tove Sjöberg kallar sig mångsysslare och en arkitekt som jobbar mest med inredning. Hon driver Studio Foyer och har precis tagit emot guldstolen för arbetet med Uppsala stadsteater. Tove har pluggat på både KTH arkitektur och konstfack. Hon är intresserad av flera skalor från stadsbyggnad och rivning till inredningsarkitektur. Tidigare har hon arbetat på stora kontor och också gjort en rad samarbetsprojekt. Utöver verksamheten som praktiker så har hon undervisat på konstfack under flera år. Hon är också verksam med AICAN, Architects Climate Action Network. Sedan i höstas går hon postmasterkursen Byggnadskonst, Post Acceleration, Framtiden är redan byggd, på Konsthögskolan i Stockholm. Kursen handlar om resurshantering och att ta hand om befintlig bebyggelse.
Och vi sitter i, jag vet inte, säger man i eller på Lövholmen? I Lövholmen, på Lövholmen.
Vilket som.
Utgångspunkten för vårt samtal är ju då din verksamhet som inredningsarkitekt och också med inredningsarkitekt som liksom drar mot hela registret av skalor. Ditt intresse för arkitektur till inredningsarkitektur kan man säga. Och sen också så har du ju varit aktuell nyligen med att du fick guldstolen för Uppsala stadsteater. Och det har uppmärksammats lite grann kring, inte minst frågor kring återbruk har man lyft fram i det sammanhanget. Mm. Och sen så är du också ju då verksam inom AKAN och går en vidareutbildning på KKH. Ja. Konsthögskolan på temat åter... Vad heter den?
Framtiden är redan byggd. Framtiden. Är under rubriken. Så vi jobbar mycket med befintlig bebyggelse och hur man kan ta hand om den på olika sätt.
Just det. Och det är restaureringskonst. Är det inte det de heter?
Ja, det finns en... Vår kurs har hetat olika saker över åren. Liksom. Men det är restaureringskonst fast med nyare byggnader. Vi jobbar med efterkrigstiden.
Just det. Ja, men det är liksom lite av landskapet där du rör dig kan man säga. Så det är utgångspunkten för då det som vi ska prata om idag, tänkte jag. Och jag tänkte kanske att vi skulle börja med att prata lite grann om Uppsala stadsteater eftersom det är väldigt konkret och ett projekt som har synts mycket på senare tid som jag sa. Där har du, vi pratade lite grann tidigare du och jag, och jag har lyssnat på när du har pratat om det i ett annat poddsammanhang och sådär. Och där pratade du just om att det var en ganska lång process och som jag sa tidigare så har man lyft liksom frågor kring återbruk och sådär i sammanhanget. Och det har jag förstått som att du har liksom, ditt sätt att jobba förändrades lite grann under tiden som du... höll på med Uppsala stadsteater. Vill du berätta lite om det?
Absolut, ja, men det stämmer. Vi började jobba med projektet 2018 och så har vi gjort en liten deletapp varje år i princip, då varje sommar när det har varit speluppehåll på teatern. Så att deras verksamhet har styrt. Och ja, 2018 är jättelänge sedan. Det var innan den varma sommaren som för mig var väldigt mycket en vändpunkt 2018. På så sätt känns det länge sedan. Och så har vi och när det var den varma sommaren, då kände jag, fick någon sorts klimatuppvaknande. Jag har tyckt att jag liksom alltid har varit jobbat hållbart och jag har jobbat med liksom återbruk och återanvänt grejer alltid så länge jag har jobbat, men sen kanske inte förstått det är mer kanske detaljer och inte förstått helheten av hur stort problem bygg- och inredningsbranschen då såklart är. Och efter den varma sommaren så har jag både gått kurser, varit engagerad i ICAN och liksom lärt mig mer och mer. Så det känns som att jag har förändrats väldigt mycket under den tiden.
Så. Vad är det för kurser du har gått?
Eller Uppsala universitet, en hållbarhet- och designkurs till exempel. Mm. Som den var väldigt teoretisk, men också gått massa såna här praktiska... hållbarhet för inredningsarkitekter varit mer kollat på, för det var också under pandemin att man kunde göra, liksom titta på miljarder webbinarier om olika cirkulära sätt att se på arkitektur och så. Så att Ja, men det känns 2018 är länge sedan. Men vi har också, och jag är väldigt, väldigt stolt över det projektet, verkligen.
Uppsala stadsteater.
Ja, mm. Och det har ju liksom varit, det är jättekul att vi har fått det priset. Mm. Men jag kan tycka att det blir
en grattis, lite... ska jag säga, förresten.
Tack så jättemycket.
Jag sa det här tidigare, vi sågs, men jag ska säga det här också. Ja.
Tack. Ja, men jag tycker det är jätteroligt, för den juryn hade gjort ett väldigt, de har verkligen liksom ansträngt sig för att lyfta fram projekt som har olika element av återbruk också. Mm. Så det var väldigt, i det sammanhanget också, väldigt hedrande. De liksom tittar på någon sorts förflyttning. Men det kan också, för jag har fått frågan om så här, ja men det var ju bra att det var ett renoveringsprojekt, att det var något sånt som blev, liksom fick vinna. Och det var inte så, vi har gjort en interiör. Det är inte så att någon har föreslagit att vi ska riva Uppsala stadsteater och sen har liksom, jag kommit in och räddat teatern. Och sen,
nej, jag försöker.
Och sen så har vi har återbrukat ganska mycket. Men det är också så att det är en befintlig interiör där det finns liksom fantastiska marmortrappor. Det fanns gamla munblåsta glaskuper från gamla armaturer som de frågade från första början. Kan ni göra något med det här?
Mm.
Så det har liksom varit ett väldigt... ett helt rum med fantastiska specialarmaturer. Så det var, som var en annan sort. Så det har liksom inte varit... Det hade varit lite tjänstefel att inte använda de sakerna och så.
Just det, även om man inte hade haft ett återbruksperspektiv så kunde det ha varit det. Man kunde ha valt det ändå,
ja,
så att säga.
Och det är ganska mycket nya material och nya möbler och så i projektet också.
Mm. Men du sa att 2018 så var det, du började det projektet.
Mm.
Och sen har du liksom gjort, har det varit en liten resa parallellt för dig med kring miljötänkande inom inredningsarkitektur och arkitektur. Mm. Så på vad sätt, liksom om du inte hade gjort den resan, hade det blivit annorlunda? Uppsala stadsteater.
Ja, men dels
hade använt lamporna ändå. Men...
ja, nej, men det hade blivit annorlunda. Men det hade också kunnat, alltså om vi hade, nu gjorde vi de största etapperna för ett tag sedan. Mm. Så de hade kanske, och det är också, jag kan inte svara på exakt vad vi skulle ha gjort. Men det är mycket, nej, som man kan känna nu också när man är med, för det lär man sig också jättemycket av att vara med i undervisningssammanhang. Saker som studenterna får lära sig, och så känner man så här, jäklar, det där har inte jag tänkt på i det här projektet. Nej. Att allt ska gå att demontera och materialen ska gå att återvinna.
Mm.
Liksom, det finns en del laminat och grejer i det där. Eller liksom, att den, hela det tänket är... eller var kommer alla materialen ifrån? Och, så här, och också att det är lätt att tycka att ja, men den här mattan, vi valde ett golv som är... återvunna fisknät. Och det är ju jättebra. Och sen så lär man sig mer och får höra att det är problem med det också.
Mm.
Och det är inte självklart att det är bra. Så att liksom varenda grej man gräver i blir också knepigare, tycker jag.
Vad är det för problem med just den mattan? Exempelvis?
Nej, men inte just den mattan. Men det kanske är så att det inte alltid är fisknät. Eller att den plasten skulle användas till något annat. Eller att det är liksom inte alla de återbruksargumenten är inte alltid helt...
Nej.
Det kan också vara ett försäljningsargument. Eller till exempel att man... om sådana material som är, och det här har jag då hört, jag vet inte exakt. Men till exempel sånt där de säger att det är återbrukade PET-flaskor till exempel. Mm. Det kan vara så att det är PET-flaskor som är gjorda för, eller att de liksom aldrig har varit någon läsk i dem. Eller att det är bättre att behålla de flaskorna i ett system, det där pantsystemet där de går runt och används om och om igen. För har de väl blivit en matta, eller liksom materialet, så vad händer sen då?
Mm.
Sådär. Så att det liksom är så... jäkla komplext allting.
Ja, men det tänker jag också. Jag tänker det ofta när man... när man ser... Jag menar, produkter och processer... lanseras ju hela tiden som... att de är klimat... förhåller sig till klimat och så vidare.
Allt är jättehållbart.
Ja, allt är jättehållbart. Från... olika energiproduktionssätt till liksom produkter. Så. Mm. Och i vissa fall så tänker jag att det blir liksom en del i så här greenwashing. Och i andra fall så är säkert intentionerna jättegoda. Men man har bara inte upptäckt... Ja, men på något sätt så är det som att vi introducerade så fruktansvärt mycket nya material under 1900-talet framförallt. Mm. Och att man liksom inte... Vi vet fortfarande inte... vi har inte förutsett liksom konsekvenserna av saker. Så man bara, men då gör vi så här istället. Så bara, nej men då fanns den konsekvensen. Eller så.
Mm. Nej, men man har liksom inte tittat på var kommer materialet ifrån, var orsak, vad händer där det kommer ifrån. Mm. Eller också all plast vi använder. Men det är ju, om det är olja då som är råmaterialet. Mm. Man fattar ju att vi inte ska elda upp, eller liksom att det är problem med bensin. Men vi använder ganska mycket plast till allt möjligt.
Mm.
Nej, men och, ja, och vad tar det vägen sen? Mm. Nej, men det, jag håller verkligen med. Och även om jag tror verkligen att det handlar mycket om att i byggbranschen just, inte att folk medvetet vill vilseleda, utan det är så här, man gör något liksom 2% bättre än vad det var innan, och så marknadsför man det som fantastiskt. Mm. Och så, kanske, alltså, så kanske det medför, alltså, så att jag tror att det är liksom god vilja, men ingen helhetssyn.
Och viss, jag tänker att viss god vilja kanske man måste, alltså om man ska inte bara bli paralyserad och förlamad, så måste man ju på något vis tro att vi ska, alltså vara lite pragmatisk också i så här, men nu provar vi det här då, fisk och återvunna fisknätsmattor. Mm. Verkar jättebra, så bara, oj det var inte så bra. Men alltså jag vet inte, det är ju en balans där mellan att så här, inte göra någonting överhuvudtaget eller att göra och riskera att man också faktiskt gjorde något som inte var så bra. Mm. Vad tänker du kring?
Ja, men jag tänker att det handlar om att man behöver lära sig mer hela tiden och vara nyfiken och sen, och så vara medveten om att man kanske måste så här, ompröva saker.
Mm.
Och sen alltså det går ju alltid att göra saker på andra sätt.
Mm.
Men som till exempel, vi har letat efter och verkligen försökt hitta undertaksmaterial som är bättre än de vanliga. Men det har liksom inte, vi har inte, jag vet inte, jag har inte lyckats.
Vad är i undertaks? Pratar vi ekofon eller treolit? Eller?
Ja, men ekofon. Och det är för till exempel treolit är bra på ett sätt, men det är också bundet med cement.
Just det.
Går inte att återanda.
Mm.
Så det är allt, det, liksom finns, det känns som att det finns problem med typ allt.
Mm. Just det. Men vad skulle du säga, vilka, om man skulle titta på, om man tittar på Uppsala Stadsteatern som exempel, så om du skulle göra det idag, vilka, vad är det du främst skulle försöka åstadkomma då? Du nämnde lite saker tidigare. Men...
ja, men alltså jag tittar mer på alltså, hur materialen kan återbrukas också. Och demontering. Men och vi har också försökt göra det de senare. Vi har gjort några etapper nu på slutet. Och till exempel gjort, håller på med ett café nu där vi använder återbruk. Och det är mycket lättare med möbler, för då kan man ju köpa. Men samtidigt är det också, det tar ju jättemycket tid. Och, ja, det är svårt. Men vi har återanvänt ett gammalt kanta under tak. Och liksom bara bytt lite plattor. Och då har vi ju liksom minimerat resursförbrukningen. Men det är kanske det vackraste under taket. Så det är dubbelt.
Just det, kant A, då ser man bergverket.
Ja, de här synliga liksom, metallskarvarna 60-60.
Ja, kant D är dolda.
Ja, det finns olika.
Men ja, och det var ett tak från Uppsala Stadsteater? Eller från någon
det satt i samma rum. Så det är liksom, ja, där har vi försökt återanvända det som var där, helt enkelt. I så stor utsträckning som möjligt.
Men om man då tänker på Akan... Akan står för
Architects Climate Action Network.
Just det. Och vad är det för frågor ni driver och hur jobbar ni?
Vi är, och det jag ska säga att namnet kommer från England från början. Så det var de som började och de är ganska stora. Så det är därför vi är Akan Sverige. Väldigt svängelst och bra. Men vi är ju, jag ska säga att vi är ett ideellt nätverk. Så vi jobbar av individer, så det är liksom inte företag som är med i det, utan det är och vi är en grupp människor. Vi började liksom ha lite kontakt där på Facebook typ under pandemin, och så började vi ha möten regelbundet, för det var liksom digitalt, för det var det man kunde göra, och det var ett sätt att liksom göra något under pandemin. Men nu är vi fortsatt ganska få. Jag är med i styrgruppen, så vi har liksom så här, tittat tillsammans på, men vad är de viktigaste frågorna, vad kan vi ha störst påverkan, och nu jobbar vi mycket med rivningar eller för att det är liksom, så att det är också, och vi är flera inredningsarkitekter, men vi har ändå suttit och tittat på så här, det är inte, handlar inte bara om vad vi gör i vårt dagliga jobb, utan vad kan vi driva opinion om och informera.
Och vad är det, du säger jobba med rivningar, är det att försöka stoppa rivningar eller är det att hantera rivningar på ett annat sätt så att man sparar material? Eller hur?
Försöka stoppa, för det allra viktigaste är att försöka återbruka byggnaden där den står. Så det är också lite hela den här cirkulär, alltså att riva och använda byggnadsdelar, det, är också, det tar ju också jättemycket energi. Så att det allra bästa är om vi använder byggnaderna där de står. Men det är ju någonting, vi befinner oss liksom i en rivningsvåg, vilket man inte kan kanske tänka på. Men i Stockholm rivs jättemycket stora projekt nu.
Rivs det mer nu än vad det har gjort?
Ja, för några år sedan i alla fall. Ja. Och det är liksom stora, men som jag skulle säga att det är en andra rivningsvåg. Och det är city, liksom, det är cityomvandlingen som börjar rivas nu till exempel. Eller där, det rivs bredvid NK ett jättestort kvarter. Det är nog borta nu av Bengt Lindros. Och det ska ersättas av, det är ett kontor som ersätts av en liksom, ungefär motsvarande låda med kontor. Och samma sak vid Tegelbacken, vid Sheraton. Också en kontorslåda byts mot kontorslåda. Och då har det liksom, den här gamla byggnaden har ju kostat massor i form av liksom, betongen man har använt i stommen och vad det har orsakat för utsläpp. Och sen så får de inte ens leva i typ 50 år utan då river man. Och det där är det är så otroligt onödigt. För det är inte som att liksom, allmänheten får någon ny bonus av att det rivs.
Nej, det är ju helt flagrant. Jag tänker, sen finns ju Lövholmen här. I Lövholmen. Vi sitter i Lövholmen och där tänker jag, här river man ju då för att bygga bostäder istället. Då hamnar man i den där lilla rävsaxarna och så här, men det behövs bostäder, det bla bla bla. City blir ju mycket tydligare.
Ja, nej men jag tycker det är, och det finns ju olika skäl till varför man vill spara, alltså de här stora kontorshusen, där skulle jag säga för mig att det handlar om, alltså det är resurser. Det är inte för att kanske man älskar de husen. Eller liksom. Men här i Lövholmen så finns det är mer, det finns unika kulturmiljöer som vi skulle förlora väldigt mycket historia om de revs. Så där kanske, här kanske det inte är resursfrågan i första hand. Det är inte jättestora byggnader.
Och när ni jobbar då, du sa ni jobbar med rivningar. Ni försöker liksom jobba opinionsbildande eller...
Ja, men vi skriver artiklar och har väldigt mycket på Instagram och LinkedIn och försöker debattera i olika sammanhang och ha kontakt. Men nu är det också, vi har också lite olika projekt på gång som kommer lanseras senare. Nej, men vi försöker liksom jobba med vissa frågor och också ha kontakt med, för det är ganska, nu är det ganska många som jobbar eller är engagerade i rivningsfrågan, så vi försöker samarbeta kring det.
Jag tänker den frågan är ju också tydlig. Den är ju någon som kopplar, en som kopplar till allmänheten på ett tydligt sätt. Vissa andra frågor blir mer liksom, kanske svårare att skapa opinion kring på samma sätt. Liksom hur man jobbar med ett undertak eller så. Men en annan fråga som har varit på tapeten är ju fönsterbyten. Vad tänker ni kring fönsterbyten och energivärden och gamla fönster?
Ja, men att det går att göra på så mycket smartare sätt än att riva ut gamla... Alltså, man kan ju sätta ett innerglas eller göra... Alltså, man kan komplettera. Jag tycker renoveringsraseriet gör ett jättebra jobb med att informera om det, till exempel. För det är så... Det blir också lite greenwashing att man liksom river ut något som har fantastiska kvaliteter och sätter in... underhållsfritt, men det innebär att de går inte att underhålla. Så då måste man liksom, då lever fönstren kortare och så kan man inte reparera dem, utan måste man byta till nya fönster. Och det är också bara, jag vet inte, nu eller liksom återbrukas glas i väldigt liten skala. Men det är också ett sånt material som vi inte kan, alltså sanden håller på att ta slut. Och då kan vi inte, har vi inte sand så kan vi inte göra nytt glas. Så det är också så, man måste liksom vara försiktig med det vi har.
Vad tar glaset vägen som jag slänger i glaskrossen? Liksom?
Jag vet inte, men jag bara vet att det återbrukas inte i särskilt stor omfattning. Och det, till exempel det här vid Sheraton, det huset som rivs, där ska de återbruka glaset.
Det är vid Sheraton?
Ja, precis.
Sheraton ska inte rivas.
Nej. Utan... Kvarteret Snäckan heter det, som ligger bredvid. Det finns nästan inte kvar nu. Det är liksom ett hål. Men det har varit väldigt brutal rivningsprocess. Nej, men där pratar de om att där ska de återbruka glaset. Och det innebär att om ingen annan pratar om att de återbrukar glaset, då gör de ju inte det. För...
Det vore ju spännande att se hur en sån process går till. Mm. Eftersom glas också är så skört.
Mm.
Så jag tänker att en mängd såna där... alltså, det måste ju kräva någonstans när man ställer de här fönstren. Där man, alltså, processer som man kanske inte har lagerlokaler för fönster medan man bygger det nya huset och sådär. Att det kräver ju egentligen ganska stora förändringar av processerna i byggnation.
Ja, och tydligen om man ska återbruka själva glaset eller liksom göra nytt glas av det, då är det jätteviktigt att det inte är smutsigt. Aha, eller att det inte
man
kommer med
smälter
något,
ner och gör nytt glas.
Ja, men precis. Okay, och då får det, inte vara...
det var inte fönstren man återbrukar, utan det är glasen.
Ja, det är glasen, precis. Och jag är inte expert på just det här nu.
Bara förlåt om vi sticker iväg här till. Men du sa Akan eller Akan, ni jobbar. Men har ni Akan UK då? Är det så att man kan lära sig... Har man kommit längre på andra ställen? Vet du det? Eller?
Ja, men där... Både och. Det är väldigt mycket som sker där de också bråkar om rivningar.
Mm.
Till exempel. Så att det är liksom att vi... Och vi har... Ja, det är ett internationellt nätverk, så det är England, Frankrike, Tyskland, Norge, Finland, Schweiz, och det är, vi har möten ibland i Nigeria med, alltså det finns liksom ett stort nätverk, och det är vi i England, Frankrike, Tyskland, där är mycket rivningsdiskussion. Och nu till exempel i London så har, och det är samma sak där har de liksom den nationella politiken vill en sak, men då, eller så kan det vara här, och det kan vara i USA, så har Kalifornien liksom mycket lite mer ambitiösa klimatlagar till exempel än hela USA. Mm. Men nu har man i London infört något nytt system där man ska göra, liksom, för att få riva så ska man göra livscykelanalyser, man ska analysera alternativen och måste liksom visa att vi har tittat på att vi måste faktiskt riva på något sätt. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det är en del i den processen.
Mm. Och är det sånt som ni lobbar för ska hända här då, eller?
Ja, men vi tycker att man inte skulle få riva om det inte är liksom funktionella byggnader, om det inte fanns liksom särskilda skäl.
Mm.
Eller att det, framförallt att det skulle bli, det är ju att det är lönsamt att liksom bara, för det är också så, det är väldigt lite av de här stora rivningsprojekten, det är inte så att man liksom sågar ner stommen och använder den till något annat. Även om vi pratar jättemycket om cirkulärt i byggbranschen och så här.
Mm.
Och det är stommen som är den stora kostnaden. Mm. Men det blir typ landfill.
Kostnaden ekonomiskt eller miljömässigt?
Miljömässigt.
Miljömässigt.
Och det är lättare att plocka ut liksom byggnadsdelar.
Just det, såklart.
Kan man ju flytta. Men stommen är knepig.
Intuitivt så är det väldigt svårt att förstå att det är billigare att riva ett jättestort hus och bygga ett nytt. Mm. Eller att det är billigare, att det blir alltså, jag vet inte hur många år man räknar av det på. Det måste ju vara några år i alla fall. Men ändå så är det jättekonstigt.
Mm. Och då kan också de nya byggnaderna få liksom marknadsföra sig med olika miljöklassningar.
Just det.
För att och säga, berätta om hur hållbara de är. Därför att det behöver man inte räkna med
rivningen i den.
Nej. Och det kan
det
vara så
att, förskräckligt.
Ja, det är verkligen det. Och det. Så att det finns så mycket i det här som är liksom problem.
Ja.
Och det här är ju väldigt långt ifrån mitt vardagliga jobb med liksom välja stolar.
Ja, men jag förstår.
Men det är väldigt... Det är
men
liksom,
hänger ändå ihop.
Ja, verkligen. För var får vi våra resurser ifrån och hur använder vi dem?
Ja.
För det är också just det där, och jag tror det är inte för att någon liksom försöker lura någon. Det är bara för att branschen har ett tänkesätt där man bara ignorerar att vi liksom överanvänder resurser. Så alla måste lära sig. Och det är till exempel med det, har varit, eller det här med betong och hur... Det har varit jättemycket diskussion kring Cementa just om de ska få fortsätta bryta kalksten eller inte på Gotland.
Just
för det är en massa problem med det. Och vi i Sverige får 70% av vår cement från Cementa. Blir det stopp där så har vi ingen cement. Vad ska vi, det är liksom många olika saker. Så fast det måste ju också finnas material om vi ska kunna hålla på och riva och bygga nytt. Sådär. Ja, så att, ja.
Men sen går du den här kursen på Konsthögskolan också.
Mm.
Och vad har ni för take på och de här frågorna där? Vad är liksom perspektivet?
Ja, men det, vi har ju hållit på med ICAN med rivningar innan, och det har inte blivit mindre övertygad. Vi var faktiskt, vi började kursen med att åka upp en resa till Norrland.
Mm.
Vi var både i Kiruna och tittade.
Mm.
Vet, hela staden ska flyttas, säger man. Mm. Men det är till väldigt stor del att man river.
Mm.
Och sen så bygger man en ny stad. Mm. Och det är ju två väldigt olika saker om man tittar på resurserna. Och det finns en massa kulturproblem med det också. Men också, vi var i Gallock utanför Jokkmokk där man vill göra en ny gruva. Mm. Så det var, och vi har liksom... Det var väldigt, så här, väldigt starka upplevelser. Både prata med samerna som påverkas. De får ju liksom sin livsmiljö förstörd för all framtid om vi gör en gruva som ska vara aktiv i 14 år.
Mm. Ska vara aktiv i 14 år?
Ja. Och det går, har man liksom tagit bort naturen, så är, då är det liksom en stor stenhög bara. Det ser man väldigt tydligt i Kiruna. Mm. Så att det... Och det finns liksom... Så att generellt, så här, hur, och det är också jättemycket problem. Vi pratade också när vi var där uppe om skogsbruk. Och det är någonting som vi i ICAN jobbar mycket med också. Därför att det är sån, liksom, kring så här, vi ska bygga i trä. Och
det
då
var
är
så
allt...
synd, eftersom det var ju lösningen på allt.
Ja, men precis. Så att man bara måste vara så här, skeptisk mot allt som verkar för bra för att vara sant. För det finns inga magiska lösningar.
Liksom.
Och det tänker jag gäller för alla material och allt vi gör.
Nej, verkligen inte. Vare sig att introducera liksom nya material, eller trä inte ett nytt material, men återintroducera det eller göra det i större skala än vad man har gjort tidigare. Eller att, som du säger, återvinna, och så följer en massa problem med det. Men det låter som att Konsthögskolan-kursen är liksom det jättestora perspektivet, och sen AKAN, ni lägger er någonstans mitt i där just nu i vad ni fokuserar på, och sen har vi din egen verksamhet som går liksom in på den lilla skalan på ett väldigt praktiskt sätt.
Mm. Och sen ska jag säga, Konsthögskolan, där har vi också haft studieobjekt där vi jobbar mycket mer intimt med en byggnad och mer så här rent konkret, vad skulle vi kunna göra med det här? Och då har jag, eller vi är en grupp som har jobbat med en skola i Ulricehamn. Så att det är liksom från gruva i Norrland till diskutera liksom skåpshallen i skolan, hur man kan återanvända, liksom lösa problem i en befintlig byggnad istället för att, som var vad de ville göra från början, riva och bygga en ny skola. Det hänger ihop på något sätt.
Men vi har ju en ganska, alltså vi har ju en väldigt höga krav hela tiden på vad lokaler ska göra för oss. Jag tänker att man kan ju liksom ha så här skola på en sten om det är tillräckligt varmt ute under ett träd. Det är ju inte så att man måste ha liksom rum till... Eller vi behöver ju ofta rum för att det är, vi behöver klimatskydd. Men vi har sådana extrema krav på att så här ska det här se ut, så här ska det här se ut. Ända tills det kommer in kommersiella intressen och så privatiserar man skolan. Och så bara, men nu kan vi använda en gammal kontorslokal, inga problem. Så, men det kanske, vi kanske behöver lära oss lite där också, tänker jag, just i användandet. Att, allt, att inte så hela tiden optimera volym heller för det vi ska hålla på med.
Ja, men jag tänker att det är också, alltså det är också, och det är verkligen, alltså behov förändras också, och vi kan ha tänka att vi behöver, alltså när de här skolorna byggdes så då tyckte man att undervisningen skulle bedrivas på ett visst sätt, och nu har vi andra visioner liksom, och då så här, då är det ju ett viktigt arkitektjobb att så här, omdefiniera utan att använda jättemycket nya resurser liksom. Hur kan vi kan vi göra med det vi har? Och det tycker jag är väldigt intressant som uppgift. Och jag kan säga, nu är det inte, allt är inte helt hundra bestämt, men vi började där i Ulricehamn med en skola som var, det är en stenboksskolan heter det. Den har byggd i flera etapper där en stor del är byggd på 60-talet. Och då var den, då ville politikerna riva det, för det handlar också om så mycket, den var, det är slitet och man vill att det liksom handlar om så här identiteten som stad, hur, vad är liksom framtidsvisionen, då vill man riva och ha en ny skola istället, liksom, för det är ju, då ska man ha liksom ny, man vill lägga så mycket identitet och så här visioner i byggnader också. Det är inte bara rent praktiskt vad man ska använda dem till. Men då har vi ju med hjälp av Rebecka Engvall som är stadsarkitekt, hon som tog med oss dit, jag har jobbat med så här, hur kan man genom att transformera få liksom en ny skola, en ny framtidsvision, för det nya nu är ju inte bara vaska alla resurser vi har utan liksom ta vara på det vi har men ändå få något som funkar och något som är, liksom kan visa på en framtidstro på något sätt. Och det har varit jätteintressant och nu lutar åt att den största delen kommer att sparas. Så det har varit en jätteintressant process.
Du syr om sin blus lite grann.
Ja.
Sätter på lite rysch på,
ja,
och på klagen det, så att den kommer upp lite i halsen så man blir skyddad. Men jag tänker också, jag har jobbat mycket med nybyggnation. Och då har jag jobbat, så jag har på senare år när jag har jobbat som arkitekt så har jag mest jobbat i liksom ganska stor skala. Och då är det så fruktansvärt mycket material i byggnader som man liksom inte som arkitekt heller inte riktigt har kontroll över, känner jag. Liksom i ganska styrda processer där man jobbar mot kanske i totala entreprenader och byggsystem och bla bla bla. Där man, jag tänker också så här, arkitektutbildningen är också ganska långt från materialen. Och man, jag har ju gått på KTH bland annat, liksom du. Och sen så, du har ju gått på konstverk, jag har undervisat på konstverk liksom du. Och för mig blev det så tydligt då hur man konstverksverkstäder gjorde att så här, studenterna kommer i kontakt med materialen. Så frågorna uppstår liksom mycket lättare då på något vis. Och det känns som att man har också mer, lite mer kontroll över materialen. Och kanske lite mer kunskap, alltså det ligger närmare till hands att ha kunskap och ta till sig skaffa sig mer kunskap liksom, om materialet. Medan som arkitekt så höll man på med de här vita kapakartongerna typ bara min tid. Nu gjuter ju många på skolan men, i sina modeller. Men det är fortfarande så här, det är liksom så abstrakt. Det är representationer och abstrakt på något vis. Jag tänker att det också påverkar hur man... Sen så går man ut och jobbar. Och jobbar man i väldigt små projekt, då kan man ju ha styr över materialen på, på ett helt annat sätt. Det gjorde jag en gång i tiden och då jobbade vi liksom med mycket närmare materialet. Medan jag tycker att det är svårt det där när man är arkitekt och bara är med och liksom skapa någonting där väggarna är fulla av grejer som jag nästan, jag vet inte ens riktigt vad det är för det kommer från K eller... Så,
ja, men jag förstår verkligen, för det är så otroligt komplexa system och stora processer, jättemånga inblandade. Det är faktiskt, vi är ganska, eller nästan halva styrgruppen i ICAN är inredningsarkitekter. Det är lite kanske intressant apropå det.
Verkligen.
Men det är också kanske lättare om man inte, jag har inte mitt jobb från nybyggnadsbranschen. Så jag kan också vara kritisk. Utan
ja, förstås. Men ändå.
Liksom, ja, men jag tror också att det är viktigt det där med att, liksom att ha att, liksom att man vet att det är man liksom jobbar med materialet. Man vet att det är något fysiskt man jobbar med.
Ja, men
det är
verkligen
inte en 3D-modell.
Inte som bara liksom en ritning eller en 3D. Nej, men exakt, en 3D-modell som är typ grön när man trycker på det. Så den är så otroligt abstrakt. Och jag, men, jag tänker att det är ju många delar som, man, som jag sa som man inte ens ser. Det skrivs in en massa saker i byggnader, silikonfogar och sånt som inte jag ens har med på mina ritningar.
Men man har ingen aning om
har den, liksom. Och sen så har man de här miljöcertifieringarna som också blir ganska... Det är klart att det är en god ansats. Men de är också gjorda utifrån sakernas tillstånd väldigt mycket så att de... Man kan liksom ha hur mycket plast som helst i byggnader och sen har vi ska ha tätskikt och det är klart det är bra med tätskikt och mögel är inte bra. Och, alltså, men det är fortfarande, jag vet inte, det känns jättesvårt att rå på hela den där apparaten. Jag vet inte vad jag vill säga med det. Ge oss ett svar här. Men det är väldigt komplexa system, liksom, byggnation.
Ja, men jag tror verkligen att det behöver komma från alla håll. Det är också, och nu kommer det en massa regler kring, och det, man måste klimatdeklarera nybyggnad och så. Och då kommer det ändå, lyftas upp. För bara till exempel ventilationskanaler är tydligen en ganska stor del av... Alltså det är mycket material i en byggnad som är de här plåtkanalerna.
Aha, just det.
Det tänker man ju inte, alltså...
Nej. Det vet jag att det är mycket, de tar mycket plats.
Ja, jag vet. Men det är också man vill något ganska... Man liksom brottas mer, men inte liksom, som något som tar resurser på så sätt.
Nej.
Nej.
Och sen också alla... Jag tänker så här, den kemiska delen av det hela. Att det är så giftigt så himla mycket som vi... alltså det är giftigt mycket av det som vi... ritar in i byggnader och det som har ritats in i byggnader och i liksom stolar, i bord, allt möjligt. Mm. Allting, varenda ny soffa är full av så antiflamskyddsmedel. Mm. Sängar är det för att jag vet inte vad, man inte ska dö om man sängröker. Alltså det är så i allting. Så. Men tittar ni på de sakerna också i Akan?
Nej, vi har liksom inte... vi har inte ens jobbat med interiör heller nu. Men det finns ju massor man skulle kunna göra där också, såklart.
Mm.
Det är mer en resursfråga. Men vi skulle ju kunna hålla på och gräva i allt. Nej, men om bara vi målar, det är plast, liksom plastfärg. Det, är liksom, det går ju inte att återbruka den plasten.
Nej.
Vart tar den vägen sen? Eller var ju liksom... Jag har hört någonstans att typ... Jag kommer inte ihåg siffran. Kanske om det var 53% eller något sånt där. Det här måste vi eventuellt klippa bort. Nej, men att 53% av alla mikroplaster i havet kommer från färg. Och det är vi inredningsarkitekter då till stor del som målar eller föreskriver. Eller så, så det är också, det är liksom...
Ja. Ja, jättesvårt. Men... om man backar tillbaka till Uppsala stadsteater. Utifrån den processen, då kände du att det fanns ett intresse från beställarsidan kring liksom, återbruk? Och...
Ja, men i för viktigt återbruk tänker jag att det verkligen har funnits. Och, också när det blir, och det tänker jag att det generellt är ganska lätt... Nej, men de har varit väldigt, väldigt bra beställare måste jag säga. Mm. Och det har varit en rolig process att jobba i. Och det var det här med återbruk av armatur och sånt. Det är ju de som har kommit med och sagt så här, vi har det här. Ska vi inte använda det?
Mm.
Jo, det blir bra. och så. Men så det har ju varit liksom positivt, tycker jag. Men däremot, vi hade någon diskussion om ett... Och det var det var kanske 2 år sedan. Det var ett undertak som jag håller med. Det var jättefult. Men då hade jag klimatångestperiod och försökte liksom övertyga både projektledaren och beställaren att men det här kan vi väl använda ändå. Och de tyckte att jag var helt dum i huvudet. Man bara, jag vet, det är jättefult. Men jag vet inte om det är lösningen heller. Liksom. Men ja, jag blev nedröstad, så där är ett nytt undertak.
Jag förstår.
Så att det var inte till vilken gräns som helst.
Nej. Men jag tänker, för det ställer ju... Men som vi har varit inne på, det är så komplexa processer, byggprocesser. Och ju större, ju mer volym vi pratar om, eller mer materialitet som ska liksom gestaltas, desto komplexare är ju oftast processerna. Mm. Och desto mer, det blir liksom fler aktörer inblandade, det är större budget, det är längre tid vi pratar om och så vidare. Och det är också massa, med alla de här aktörerna kommer ofta in en massa interna styrsystem som alla de här aktörerna har. Och de har dessutom regelverk på sig uppifrån och så. V ska förhålla sig till något och beställarna ska förhålla sig till sina egna riktlinjer och så. Men jag tänker, tror du att processerna skulle behöva ta längre tid?
Ja, men det tror jag. Framförallt nu så tror jag att, ja, men om vi vet att... Nu är det så att nybyggnation, eller bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av Sveriges utsläpp. Och det minskar ju inte. Vi behöver ju för, ni vet, Parisavtalet och allting. Vi måste liksom komma ner ganska brant nu snabbt. Och bortsett från att det just nu bromsar inte byggs någonting då.
Vad sa du, bortsett att?
Just nu bromsar det, så nu byggs det inte av andra skäl. Men det är inte så att vi har haft en teknisk utveckling där vi om... liksom 3 år kommer ha halverat våra utsläpp för en nybyggnad.
Nej.
Alls. Och det är också så att det ligger liksom... De här, flera av de här rivningarna är bestämt långt tillbaka i tiden. Och då, är så här, då har processerna gått så långt så nu kan vi inte stoppa det. Och då blir det liksom som att vi i byggbranschen på något sätt agerar utifrån kunskapsläget för 10 år sedan eller någonting. Mm. Och där tänker jag att just nu behöver vi så här, bara bromsa, tänka efter. Så här, vad gör vi?
Mm.
Vad kan vi liksom göra för att förändra? Vad behöver vi lära oss mer om? Och vad, sådär.
Mm.
Så att jag tror att det behövs liksom tid för att ifrågasätta saker.
Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Och sen tänker jag att själva byggprocesserna kanske, alltså projekteringsprocesser och, alltså jag tänker om man ska vara liksom inte riva byggnader eller om man tvingas riva byggnader av för att det finns gift i dem eller någonting. Mm. Att man ändå, alltså det krävs mycket mer tid för att ta hand om. Jag menar, för byggnation har ju kommit att bli så himla snabb dessutom. Mm. Jag menar, om man jämför med hur lång tid det tog att bygga ett hus tidigare och hur snabbt det går nu att bara svuck, liksom, så får du upp 15 våningar och så lite fasad på det och sen tar det jättemycket tid att måla listan alltid. Men det är liksom, det går så fruktansvärt fort.
Mm.
Och att det kanske behöver, det är också någonting med branschen som är, nu har det ju stoppat upp. Och framförallt på bostadssidan, eller det började. Och på något sätt så är det som att som arkitekt så jäktar man som tusan. Liksom. Mm. Jobbar häcken av sig. För, eller så finns det ingenting.
Mm.
Och det är liksom en ganska ohåll, om man ser till arbetsmiljömässigt så är det en ganska, inte en särskilt socialt hållbar bransch skulle jag säga. Och det är ju någonting med att de här processerna ska gå så himla fort alltid. Projektering ska gå liksom, varenda projekteringsprocess man börjar så bara, ja men nu ska den här, just den här processen ska gå jättefort. Mm. Extra fort. Nu har vi tagit bort 2 veckor här från systemhandling eller någonting.
Ja, och alla konsulter ska jobba samtidigt så att man kan aldrig liksom bromsa. Nej, men jag tror att det verkligen behövs tid. Och också, och det blir något som har varit tydligt, eller när vi har jobbat där i Uppsala, att där, för att det har varit bra att det har varit litet. Vi har, ja, men hållit på med byggnaden länge, så då vet man liksom, ja men där i det där hörnet är det lite krångliga dragningar. Mm. Liksom. Mm. Man kan inte, och det hade man inte vetat. Alltså man kan inte sitta på ett kontor och bara så här strömlinjeformat proja ut någonting och bara välja produkter från kataloger och så. Så om det är det är ju det snabbaste. Mm. Men då kan man aldrig ifrågasätta någonting. Och det är ju samma sak, eller jag tänker mig, om vi ska använda en befintlig stomme till någonting. Då behöver man kanske så här kolla, ja, vad är det? Man kan ha en idé om att man ska göra det, men sen behöver man kolla om det verkligen funkar. Är det något som är byggt, alltså det finns ritningar, sen finns det den verkliga byggnaden. Hur ser det ut i verkligheten? Vad är det för skick på allting? Man måste ju liksom gräva i det.
Mm.
Och kanske tänka så här, ja, då, antingen gör vi så här eller så gör vi något annat. Det är ju jättesvårt.
Mm. Jag jobbar med ett ombyggnadsprojekt nu och då så pratade jag med vår konstruktör. Eller plötsligt så var det så här, nej men där kan vi inte göra en öppning som var tänkt tidigare. Och som jag förstår det så har han liksom ägnat sig åt någon slags detektivarbete väl när byggnaden, för att underlaget är lite bristfällt och sådär. För det visade sig att hela huset är liksom så här punktarmerat på lite, för mig, det är givetvis inte slumpmässigt, men det ser lite slumpmässigt ut. Det finns liksom ingen generalitet i det. Det är en tegelbyggnad. Mm. Och sen sitter det lite armering där på det planet, och där uppe sitter det lite också där. Och då sa han att, när vi pratade om det, att han bara, men det här är typiskt hur man gjorde under en viss period. Därför att, för att vara materialsnål. Sen har man liksom övergått till att bli mycket mer generell i hur man jobbar. Men att han trodde att man skulle komma att börja återgå till det där. Liksom att göra byggnaden precis så. Man sätter en liten stötta här.
Mm, bara använda det man behöver. Liksom.
Ja, men precis. Mm. Och det var lite spännande tyckte jag. Jag har liksom inte tänkt på stommen på det sättet någonsin i en byggnad. Yeah. Men då tänker jag att det där är också en typ av, för att det finns ju hela tiden en rörelse mot att systematisera saker mer och mer. Och det är lite intressant med hur man så här, det där är ett antisystematiserande. Det där är att bli specifik och preciserad i en specifik situation snarare. Liksom. Jag tänker att det kanske skulle krävas att man ser på arbete på ett lite annat sätt. Och processerna på ett annat sätt. Att det behöver få, projekteringen behöver få ta längre tid. Och vi behöver vara mer specifika i relation till. Jag har också jobbat med en mängd typhus. Det låter ju jättebra. Det är bara det, då ställer man ju, då, det är ju hus som inte förhåller sig till väderstreck överhuvudtaget. Vilket ju är liksom en grundläggande funktion, tycker jag. Eller tycker jag, det är ju en grundläggande funktion. Eller en grundläggande parameter att förhålla sig till inom arkitektur. Du kan ju inte ha ett typhus och plötsligt göra tjockare väggar mot norr. Eller, ja, det är lite banalt. Men du förstår vad jag menar. Så jag tänker att det kanske krävs en annan... det skulle krävas ett annat tempo liksom, i det man gör.
Ja, nej, men det tror jag verkligen. Och jag tänker, eller det som du sa, att det, antingen att det är sånt högt tempo när man jobbar. Och sen, eller så har man inte jobb. Och nu blir det också, när fler blir uppsagda, känns det som att de som har jobb måste liksom jobba ihjäl sig.
Ja,
för
exakt.
Att nu har vi jobb här. Ja. Man vet inte när det tar slut. Så nu måste vi bara tokjobba. Det är ju inte... För alla blir utbrända av olika skäl.
Och det är ju lite svårt. Och det är svårt att säga hur man skulle styra upp det på något sätt. Men det är ändå en... Jag tror att det spelar roll. Det spelar ju också roll för hur man hanterar de här frågorna på något vis. Allting är så himla jäktat hela tiden. Man ska bara stressa sig igenom projektering efter projektering. Så. Och gärna innan så här, nästa BBR träder i kraft eller någonting. Alltså. Mm. Men en annan sak som jag också... funderade kring när man... som jag tänkte på när jag såg projektet Uppsala Stadsteater. Och som jag tycker är så här relevant i relation till miljöfrågor. Som inte bara jag. Det är sånt som tas upp. Liksom. Hur man ska så här, tänka kring trend. Och trend i relation till miljöfrågor. Är det någonting som du har funderat på?
Ja, absolut. Alltså, jag tänker att det alltid... Men jag är en liten så här tvärtom människa, så jag tror att jag aldrig liksom medvetet skulle vilja springa på en trend, för det är tråkigt. Men att det verkligen, det blir ju, om något ser ut som precis allt gör 2023, så kommer man ju tycka att det ser lite gammalt och tråkigt ut om 2 år. Att det är precis, men om man liksom, om det fanns en lite större mångfald av uttryck, så kan ju de leva parallellt med varandra på ett helt annat sätt. Jag tänker att det är mycket, så om något inte har varit supertrendigt någon gång, så är det mycket större chans att det överlever. Att det liksom har lite mer egen karaktär. För då blir det inte otrendigt heller, utan det är mer...
Ja, men om det inte är exakt, och om man tänker sig att det inte är så genomfört som en Acne-butik, inget ont om Acne, men som ser ut på ett specifikt sätt, och är helt genomförd i varje liten detalj till någonting som är lite mer brokigt, därför att man har liksom utgått från... Ja, men som om du går och handlar på second hand, så kan det ju fortfarande vara fantastiskt trendig. Men det finns ändå en så här... dåligt exempel. Men om man har miljöer som inte kan vara så genomförda, därför att byggnaden inte är ritad och ritad med all sin inredning på en och samma gång liksom... Är det så?
Ja, fast det kan jag också. Jag tänker att en sån genomarbetad miljö också kan ha potential att leva länge. Därför att det liksom finns någon sorts kvalitet. Oavsett vad som är. Men kanske inte då i formen av just butiker. För det är så himla, där är det så himla tids. Men till exempel...
Är det klart, om man säljer trend så vill man...
Ja, nej, men jag tänker det finns mycket... Det finns ganska få... Alltså restauranginteriörer tycker jag är väldigt... Jag har jobbat mycket med restaurang överhuvudtaget. Och det är väldigt... spännande vilka som liksom lever kvar och ser ut likadana. Som Operakällans bakficka till exempel. Den är ju bevarad, en av de få så pass gamla interiörerna. Och den är helt fantastisk.
Men när är den gjord?
Jag vet inte exakt, men 50-60-tal någonting. Peter Kjellsing.
Är det han som har gjort den?
Och... det med årtalet kan man ju kolla upp.
Det slog mig att jag inte kunde liksom, den är inte så typisk.
Nej.
Ändå. Så att jag kunde liksom inte, men den skulle kunna vara gjord lite när som. Ja.
Ja, men den är också, där har de också liksom serverat, man sitter runt en bardisk, man äter köttbullar, det är liksom husman. De har inte heller ändrat sin verksamhet alls.
Och den är väldigt specifik, även om den inte är väl så typisk en tid liksom.
Ja, men den är ju fantastisk.
Ja, det är den.
men jag tänker att det är också mycket vad som håller över tid. Man måste liksom överleva tills du får någon sorts klassikerstatus.
Just det, Pelikan att, typ.
Ja, Rolfs kök typ. Just också. Det. Men det. Och då blir det också så att man liksom kan underhålla interiören.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det är väldigt få projekt som håller så länge.
Mm. Mm. Nej, men för det är ju en... jag tänker trend är ju intressant. För på ett sätt så är ju trend... Men trend är ju lite jag kan tycka att trend är lite rörande också. För det är ju, om man tittar på kläder så finns det ju liksom en dimension i det som är så här... Men vi är en grupp. Jag är inte en solitär som... På något sätt är ju idealet att jag bara... Nej, men jag bara går min egen väg. Men det är ju något så här... Ja, men vi vill ändå vara tillsammans. Vi är en grupp. Och sen så... Och samtidigt så kan man... bli fullständigt slav under det, och det hänger på en massa mekanismer som är liksom uteslutning, och det hänger på mekanismer som är typ vi ska tjäna jättemycket pengar på det här, men det är samtidigt så är det ju en lek, det är en lek och det är liksom en slags call and response i grupp. Så att trend är ju liksom spännande någonstans och har positiva dimensioner tycker jag, och ganska negativa dimensioner också. Och sen så läser man ju också in, jag tänker att det är ju så tydligt att så här, man läser in att men nu är ju liksom för många trä, alltså trä har varit väldigt trendigt länge. Därför att det också, man tänker att det har de här goda egenskaperna. Man kan liksom med gott samvete sitta och titta på sin billighylla, tänker man. Och sen så bara, nej, det var inte så. Det var jobbigt. Så det är så mycket saker som hänger samman med trenddelen där liksom.
Ja, men jag vet inte. Jag tänker att det också så här, i av och till har varit, som när jag började plugga, då var det på 90-talet, då var det mycket oblekt linne, och alltså då var det ju trendigt med att vara miljövänlig eller ekologisk och den stilen liksom.
Just det. Och så i början på 90-talet.
Nej, men mitten där någonstans. Det. Alltså det känns, men det har ju också, det svängde ju och blev jättetöntigt sen också.
Och så ville alla ha liksom korean, diskbänkar
och liksom tekniska material. Ja, men precis. Alltså det kan ju verkligen vara...
Det tänker jag är sakernas tillstånd. Det är ju så garanterat så att om något är jättetrendigt så kommer det att... Jag menar som då 90... början av 90-talet, valvet var ju det mest löjeväckande du kunde tänka dig. Valvet och klottertapeterna liksom, som ju nu, så det är ju, det vet man ju att de här valven som ritas in överallt nu, alla valv- och bågformade saker, de kommer ju vara allt från liksom så här, bambuväxthållaren till vad det nu var, valvet i fasaden liksom, i betong. Frågan är ju, man går ju liksom bara vänta på att det ska bli så fruktansvärt ute som det var en gång på 90-talet. Så. Eller, alltså, jag vet inte, jag har svårt att tänka mig att det inte blir så.
Ja, nej, men det går ju. Man rör sig ju fram och tillbaka. Men jag tror att det ändå är bra att så här, kunna tänka sig att acceptera fler visuella uttryck. Och då blir det inte lika att allt måste bytas ut.
Liksom. Nej. Och på ett sätt kan jag tänka att det liksom är, om man tittar på trend i början av 90-talet exempelvis, då vi båda var i en väldigt trendkänslig ålder, så då jag tycker att det ändå är lite mer diversifierat nu vad gäller trend, att det är fler trender samtidigt. Det var det ju då också, men att det ändå är, men det kanske inte är,
jag vet inte. Och det är också så att det är så, eller allt går så mycket snabbare med sociala medier och hur bilder sprids och man kan se liksom färgval eller lösningar.
Det är sant. Det är som att så här, orange är inne en säsong. Medan förr kanske var inne fyra.
Ja, nej, men jag tror att det liksom... Ja. Nej, jag vet inte. Det här har jag ingen aning om.
Nej.
Men...
Jag har lite försökt trendspaning här. Men...
Ja, jag vet inte. Nej, men jag tänker att det är också... Att det är svårt. Man måste liksom ha... Om man ska jobba med... Och det är ganska intressant också. Det har vi jobbat mycket, eller pratat mycket om under den här kursen som jag går. Alltså hur... För det är också så, man kan inte bara... Vissa saker som man stöter på i befintliga byggnader är ju fantastiska. Och sen finns det också ganska mycket alltså fula aluminiumpartier. Och det finns här... Det är på något sätt att så här, om vi ska inte ska... Man kan ju inte bara liksom sudda ut allt som existerar som man inte råkar gilla. Nej. Om man ska ha respekt för resurserna. Utan då får man kanske så här... ja, den här är jätteful. Vad gör vi? Det är liksom en... Ja, får liksom kalibrera om sig lite estetiskt och försöka hitta vägar runt.
Mm. Men jag tänker också att en sak som liksom också är relevant i sammanhanget, trend är ju liksom en del och sen kvalitet. Jag tänker att vi har haft så lång period av att material har varit så billigt och så lätt att få fatt. Alltså, du kan få fatt i jättekonstiga material, väldigt korgen var liksom dyrt för en diskbänk, men det är ändå ett billigt material med tanke på vilket avtryck det gör. Så. Mm. Och att det har varit så att vi har haft sånt slit och släng vad gäller material, och att liksom kvalitet måste ju ändå vara det som vi ska jobba med. Om man jobbar med kvalitet så håller det längre, och där kan jag tänka att så här, en viss typ av gedigenhet som kvalitet kan utstråla, den behöver inte vara kraftig men det kan ändå vara gediget. Det har ändå ett visst värde, kan jag tycka, som gör att jag tycker att okej, jag är inte, formen på det här tilltalar inte mig, men jag kan ändå känna att det är gediget. Alltså så slappnar mitt nervsystem ändå av bredvid det här partiet, för att det är ett gediget kvalitativt parti liksom. Så att jobba, som jag sa, att man kanske i den bästa världen skulle man ju ha lite längre processer där man har mer tid på sig, men också kanske kunde lägga, alltså göra saker med mer kvalitet.
Ja, men verkligen, jag tänker, alltså när vi använder, det ingår ju också, tycker jag, i någon sorts resurstänk, att då, när vi väl använder resurser för att göra nya saker, då ska det fastän vara så att de ska kunna leva länge.
Eller hur?
Att liksom både estetiskt och hållfasthetsmässigt och allting. Men sen är det ju också ett problem, alltså om man ska jobba med återbruk och befintliga byggnader, vi har jättemycket knepiga fastigheter med lågt i tak och halvtrista fönster, alltså allt, det är ju liksom det är inte bara jättelätt, eller att återbruka stolar, så här fula kontorsstolar från 90-talet, de svämmar ju över alla såna här begagnade möbler sajter, men de finns liksom.
Just det, och i alla lägen kan man inte bygga om dem till något funky liksom, som vi aldrig sett förut. Sätta upp dem på ett nytt sätt, liksom, stolen. Utan då behöver man använda stolen som den är, precis.
Ja, men eller jag tänker att det är alla... Så jag tänker att, att det kan vara svårt att liksom tänka att vi ska kunna göra... Alltså man måste ha någon sorts andra estetisk... Alltså hitta andra estetiska värderingsmodeller kanske, eller någonting.
Mm.
För jag tror att det går att göra jättefantastiskt vackra, liksom klassiskt hög kvalitet med återbruk, men inte alltid kanske.
Nej, och då blir ju...
Och det är svårt att kosta pengar och ta tid och liksom, ja.
Ja, men precis, och då tänker jag att det estetik har ju liksom på något sätt, det man läser in, har ju att göra med hur man upplever materialet, om man upplever att det har ett värde, ja men som trä som man varit inne för att, kanske för att det var dags liksom, för att det var ute och sen blir det inne, men också för att man just tittar på det och bara, det är naturligt, det är skogen, jag gör inte så stort avtryck, bla bla bla, och att det är det man ser liksom. Ja, men det såg ju likadant ut med en billig bokhylla för 15 år sedan, men då hade ingen varit så upphetsad, eller inte lika många, den har funnits hela vägen, eller billiga,
nu sitter
jag Ivar, tänker jag, inte billig, jag ser en Ivar här framför mig. Så jag menar Ivar hela vägen.
Nej, men och då kan det vara till exempel IKEA, en av, om det var de största skogsägarna i världen, bedriver skogsbruk i bland annat Rumänien och Ukraina, som inte alls är så himla hållbart.
Just det.
Och det kanske inte, man ser liksom en trämöbel och tänker IKEA, det är ett svenskt företag och det är så himla miljövänligt. Och så finns det liksom fusk med miljömärkningar och en massa, det finns liksom såna granskningar bakom det där, men det är inte liksom, vi ser en sak och sen så kanske det är något helt annat som är sanningen, och det är bara lite bokhyllor, men de skövlar rätt mycket skog för de här bokhyllorna.
Ja, jättemycket. Men det intressanta är ju att vad vi ser är liksom, det är ju som sagt, den Ivar har sett likadan ut sen den kom. Och under vissa perioder så har den varit fruktansvärt ute och annars, och sen så har den varit jätteinne och är relativt inne ännu liksom. Men att vi bara läser in, vi har liksom olika intressen och då läser vi in olika saker i de här. Och sen det vi läser in stämmer inte nödvändigtvis då heller med verkligheten.
Nej.
Ja, Tove, nu har vi pratat länge. Tack för ett jättespännande samtal. Vad har du för nya projekt nu?
Tack. Jag vet faktiskt inte. Jag ska göra klart min slutspurta lite på kursen. Jobba med skolan i Ulricehamn de närmsta veckorna.
Det var det här skolprojektet som du...
Ja.
Vad skulle du vilja göra om du fick...
Det vore ju väl, alltså drömmen vore ju att få göra något inredningsprojekt där man fick ifrågasätta, eller liksom hade, där syftet var att ifrågasätta liksom interiör, alltså hur vi använder både interiör och ytskikt. Hitta bra lösningar på undertak, hitta bra lösningar för material. Och det tycker jag skulle vara jätteintressant. Men det är också, det är inte så att jag vet, det skulle ta jättemycket tid och vara jättesvårt.
Ja, men jag håller tummarna. Jättespännande.
Tack.
Tack så mycket.
Tack.